Ja, men då är det avsnitt 2 av Mellan himmel och bord.
Äntligen.
Ja, är det så det känns för dig?
Ja, men jag tycker ju det här känns jätteroligt. Och i eftermiddag kände jag att jag hoppade i ett bad. Det är inte så ofta, men jag badade innan jag åkte hit.
Jaså?
Så blev jag alldeles så här mjuk i kroppen. När man ser ett bad på film så är det ofta så här, antingen så är det ju att det är liksom fantastiskt och härligt. Och så kan jag känna inför podden. Men ibland kan det också vara att man hoppar i och tar ett bad när liksom något traumatiskt har hänt. Så där. Och det är väl lite dubbelt för mig det här. Fantastiskt roligt att få köra igång, men också lite traumatiskt kring det som kommer här.
Jaha, var det någon slags traumatisk kalldusch?
Ja, men sist så släppte vi ett avsnitt och vi var ju glada över att få iväg den. Och sen efter någon dag, så jag kan inte hänga ut vem det handlar om, men det är ändå en person som jag har tänkt att leva resten av mitt liv med, som stod och skrattade i vårt kök. Och jag undrar vad det var, så stod hon då med lurar i sina öron och skrattade så hon grät över våran jingle. Och det faktum att jag har suttit här i musikrummet i kyrkan och spelat in den här gingen. Och hon kan inte riktigt tänka på det här. Senast idag så nämnde jag det. Och det är fortfarande nästan tårar av skratt som kommer över tanken på att jag har varit involverad i det. Är den så dålig?
Nej, eller ja. Eller... Det var jätteroligt. Är det liksom... Ja, det kanske inte var tanken att det skulle vara humor riktigt.
Nej, det var inte ingångsvärdet att det skulle vara en humorpodd, men för henne så...
Men jag tänker att lite så kan vi ju, även om det såklart var djupt dramatiskt för dig, så kan man ju ha med sig det lite grann. Vi skickar in någonting och så vet man inte riktigt hur det landar och vad det blir av det.
Nej, folk kanske sitter hemma i stugan och skrattar åt det. Hur har du haft det sen sist?
Men du, jag har faktiskt haft det bra, tycker jag. Och du har ju pratat om det off record också. Men nämnde nog det i förra podcasten, serien Tunna blå linjen.
Ja.
Som jag har tänkt länge att jag ska se. Sen har jag inte haft någon att se det med. Och till sist har jag nu fått det.
Grattis.
Tack. Och någonting som jag tyckte var jättespännande där var att det finns en karaktär, en tjej som är kristen. Ibland när kristna framställs i media så känns det ju som att det är svårt att relatera till. Att det kanske inte alltid är jätteschyssta personporträtt. Så. Men blev ändå glad av det, tjejen som heter Sara i den serien. Nu har jag bara sett 3 avsnitt, så det är det jag kan liksom uttala mig om. Men so far, väldigt bra gestaltning.
Mm.
Och sen så hände det då förra veckan att en tjej jag känner... Lovisa, hon jobbar som pastor i Betlehemskyrkan i Göteborg. Vi har gått bibelskola tillsammans och läst på ALT tillsammans och liksom har känt varandra ganska länge. Och att hon då berättade att hon skulle vara med i Robinson, vilket jag först trodde var på skoj, tidigt aprilskämt. Men det visade sig vara fullt verkligt. Och då har jag tänkt lite grann på det där, hur det är att liksom gestaltas som kristen i, ja, men i media. Och att vara någon slags representant för den kristna tron.
Mm.
Så jag skulle tycka att det var kul om vi kunde ringa upp Lovisa Almén och höra lite med henne.
Vi gör det.
Hej Lovisa!
Hej!
Hur är läget idag?
Det är fint här i Göteborg. Ser du själv?
Jo, men det är ganska fint i Bankeryd också. Grått tyvärr, men så kan det vara.
Så kan det vara, det är också grått här. Jag hade velat säga att det var soligt, men icke.
Du, Lovisa, jag tänker ganska ofta på ett inlägg som du gjorde på Instagram förra sommaren. När du la ut en bild på en tatuering som du hade gjort.
Mm.
Och där du betonade liksom att du längtade efter att leva ett liv utanför boxen och göra det oväntade.
Mm.
Och så hände det ju sig förra veckan när du la ut på Instagram en annan grej. Att du skulle vara med i Robinson. Och jag trodde först att det var ett tidigt aprilskämt. Men sen så började jag fundera lite grann på det där. Och med tanke på att jag vet att du är en person som gillar att utmana dig själv.
Yes.
Så kanske det ändå inte var så överraskande. Fast ändå var det. För du är ju verkligen ingen friluftsmänniska.
Nej.
Berätta, varför tackade du ja till frågan om att vara med i Robinson?
Den frågan ställde jag mig många gånger faktiskt när jag var där. Jag fick ju då frågan på Instagram, de bad mig söka. Och då tänkte jag först aldrig i livet, för att som du sa, jag gillar inte friluftsliv alls. Jag gillar inte ens att vara i skogen, jag gillar inte röklukt. Och jag vet inte, det är bara inte min grej. Men när jag berättade detta för mina närmsta vänner så... jag satt faktiskt bredvid min kollega Patrik i Betlehemskyrkan när jag fick med det och började gapskratta så här. Och han bara, men det är klart du ska köra. Och jag bara, nej. Eller det fanns liksom inte på kartan. Men när jag började fundera på att vad är det mer än friluftsliv, så är det ju tävlingar. Och som du vet älskar jag att tävla. Och jag tycker ju människor är det absolut mest intressanta som finns. Så jag såg alla de andra sakerna och så tänkte jag, jag kan inte sitta på ett klickkalas om 10 år och säga, jag fick chansen att vara med i Robinson, men jag tackar nej. Det går ju inte ihop med den jag är. Så att, ja, så blev det.
Du gjorde det på klickkalaset?
Nej. Alltså, inte på klickkalaset. Men jag såg framför mig ett klickkalas om 10 år där jag kan säga att jag var med. Inte att jag bangade liksom.
Jag funderar ju på en sak så här, när man tänker på Robinson så tänker jag att det finns alltid prefixet att man ganska snabbt blir Robinson Lovisa med svenska folket. Jag menar, vi har Robinson Boba, Robinson Leif och
Robinson Robban.
Robinson, ja precis. En klassiker. Du är ju från Norrland så att jag kan tänka en lokalpatriotisk vinkel där. Hur känns det? Känner du dig som Robinson Lovisa nu eller har det satt sig i identiteten?
Nej, jag gillar ju inte fack. Jag vill vara Lovisa och det kommer jag nog jobba rätt hårt för. Sen om någon säger Robinson Lovisa så kommer jag inte bli arg. Men alltså, det tänker jag är bara en del av vem jag är just nu.
Just det. Men jag tänker på det, när du kom till Robinson då, upplevde du, för då presenteras det ju att du jobbar som pastor, alltså att du är kristen.
Mm.
Upplevde du då att det fanns en bild av hur en pastor skulle vara? Och i sådana fall kände du att du stämde in med den bilden?
Ja, alltså 100% att de hade en bild av mig som pastor. Och 100% att det inte stämde. Eller alla tänkte ju att så här, det skulle vara en gammal gubbe som skulle vara pastor. Som tycker och tänker massa saker och bara dömer alla. Det är ju väldigt tragiskt att många tänker en pastor som... det sättet liksom. Mm. Så vi fick så mycket samtal på kvällarna, framförallt när kameran inte var där då, för kameran är ju inte där hela tiden. Och alla var supernyfikna, bara, men du är ju ung tjej, är du pastor? Hur går det här till? Hur tänkte du, kom du på det här liksom? Och det var jättemånga som sa efteråt att bara, wow, du har verkligen ändrat min bild av kyrkan och till något positivt, för att det var så kul att få sitta och spricka hål på alla deras fördomar. Så att, ja, nej, det kändes inte som att jag passade alls in i den mallen som de tänkte var pastor. Mm.
Jag tänker det finns ju också en annan vinkel just på den här förväntansbilden. Att de du möter där har en bild utifrån på hur man som pastor eller kristen ska vara.
Mm.
Och samtidigt så kanske det finns en bild som kommer mer inifrån också på hur... att man ska bli en röst för liksom flera tusen kristna och porträttera någonting som man ska känna sig. Hur har det känts för dig? Har det känts liksom som ett ok, eller har du kunnat känna dig fri i det? Eller har det känts att det finns mycket förväntningar också inifrån så att säga?
Ja, men jättebra fråga. Jag har försökt att gå in med tanken att jag är Lovisa i Robinson. Jag är inte pastor Lovisa, utan det är jag. Och en del av mig är att jag är pastor, en del är att jag älskar beachvolleyboll. En del är att jag tycker det är kul att prata. Alltså, jag har verkligen försökt att gå in med inte förväntan att men det där oket som du pratar om. För sjukt jobbigt att tänka, nu ska jag ge en bild av kyrkan i Sverige, det kan inte jag klara av, utan jag får ge en bild och försöka bara vara den jag är och göra det så bra jag kan.
Spännande. Hur tänker du kring ett ord som frimodighet? Det är någonting jag tänker på när jag tänker på dig. Kan du känna igen det hos dig? Eller, jag tycker att det är väldigt modigt att ställa upp i en sån här tävling, både för att man kanske kan, alltså det finns ju ändå en risk att man blir missförstådd och misstolkad så. Eller jag ska inte säga hur det är, men hur tänker du kring ett sånt ord i relation till det du har gjort nu?
Ja, men först vill jag säga tack. Jag blir väldigt glad för att du säger det. Jag vill vara modig, men känner mig inte alltid så modig. Och jag kan ju säga att jag har inte sovit veckan innan programmet släpptes. För jag visste verkligen inte hur de skulle vinkla mig. Jag känner ju de här deltagarna. Och när jag hade sett hur de hade vinklat till exempel Olivia första två avsnitten. Jag tycker Olivia är superhärlig människa. Och de hade vinklat henne väldigt elakt. Och det gjorde mig supernervös. Så att ibland känner jag mig modig. Men ibland känner jag mig inte alls modig. Men jag tror att... jag brukar gilla tanken av att så här, okej, Gud, nu hoppar jag bungee jump, nu får du hålla i. Att så här, tänka tanken att Gud är med och jag tänker att Gud har skapat mig som jag är. Och gillar inte att vara i boxar och sådana saker. Och min magkänsla sa att jag skulle söka den här tävlingen eller haka på, för jag bad ju mycket för det innan. Och bara, ska jag verkligen göra detta? För att det var just läskigt. Men någonstans så kände jag bara, nu kör vi liksom. Så får vi se vart det går. Och jag tänkte också, eller jag säkrade upp lite med att tänka att om de skulle framställa mig väldigt konstigt så har jag min Instagram och jag har mina kanaler där jag kan säga det här är inte min bild av vad som har hänt och ge min bild. Så man, idag är det på något sätt lite mer safe att vara med i ett tv-program för att man har sina egna kanaler. Så det gjorde mig nog ganska trygg. Plus att mina närmsta fick reda på detta då och de peppar ju järnet. Och det kändes ju också kul. Mina absolut närmsta kollegor visste också om och de tyckte ju det var superroligt. Så jag kände ändå att jag hade stödet liksom.
Ja, vad spännande att höra. Det finns ju alltid någonting i en som är lockad och frågar hur det går. Men vi vet ju att du inte är. Det får du inte avslöja. Så att vi får helt enkelt...
Vi får kolla.
Vi får kolla. Men innan vi rundar av så tänkte vi fråga. Så här, finns det någonting du skulle vilja skicka med till våra lyssnare? Vi vet, det är vårt andra avsnitt. Vi får se om vi har några lyssnare framöver här. Men,
Jag fyllde 30 i november. Jag hade ganska mycket vånda inför det och bara, det kändes så liksom gammalt. Men efteråt och efter så har jag känt någonting som är gött med att bli äldre är att jag har lärt mig vad som är viktigt för mig och lärt mig att det inte spelar så stor roll vad andra tycker och tänker, för folk kommer alltid tycka och tänka. Några tycker ju det här är helt galet och fattar inte varför jag skulle göra det här. Och det har jag mött på några gånger i mitt liv när jag vågar kanske sticka ut hakan. Men just att det viktiga är att man kan stå för det själv och att man känner att... till exempel här nu då, att jag gjorde så gott jag kunde. Jag gick inte in och tänkte, nu ska jag vara pastorn i Robinson. Utan jag gick in och tänkte, jag ska vara mig själv. Och att det är det som räcker på något sätt. Att man alltid ska försöka komma tillbaka till det. Mår jag bra i det här och kan jag stå för det här? Och att då spelar det kanske inte så stor roll egentligen vad andra tycker och tänker. Så att jag skulle vilja skicka med det, att försöka omge dig med människor som ser vem du vill vara och som peppar dig istället för att dra ner dig kanske. Och vill du göra något lite crazy så klart du ska bolla det med människor först, det är alltid bra. Men att man vågar, för att livet är så kort tänker jag ofta, att man vågar göra saker som man vill och inte tänker för mycket på vad andra ska tycka och tänka.
Så bra, det tar vi med oss vidare. Vi ska gå vidare här, men får önska dig lycka till lite så här retroaktivt. Vi hejar på dig.
Vad kul. Tack så jättemycket. Kul att jag fick vara med.
Kul att du ville vara med.
Jättekul.
Ha det så bra.
Hej hej.
Hej hej. Hej.
Salm eller malm?
Ja. Då är vi framme vid salm eller malm.
Äntligen!
Äntligen, och för andra gången. Och man skulle kunna säga att det är lite av en stark tradition i det här mellan himmel och bord.
100% av gångerna verkar det som att vi har kört det.
Vi gör alltid detta. Och tanken här det är ju att vi inte bara förlitar oss på våra egna formuleringar och tankar, utan att vi också då försöker att lyssna lite grann utåt i medvetenhet om att det finns mycket formulerat som känns värdefullt och vackert att ta del av. Och din uppgift blir nu då att avgöra om det är psalm i betydelsen att det är musik eller film eller teater eller vad det nu är. Eller om det är malm som då i det här fallet handlar om skriven text. Så det är det som du står inför, och det är tre stycken citat som jag nu då skulle vilja att du gissar om det är salm eller malm. Så får du välja ett utav dem som vi resonerar vidare lite grann kring.
Mitt enda problem nu är ju att du fick fem förra gången och hade möjlighet att ha fem rätt. Mm. Jag kommer alltså ha möjlighet bara att ha tre rätt.
Mm.
Vilket känns som en orättvis...
Men det är fortfarande möjlighet att ha 100% rätt.
Så kan man tänka.
Så kan man tänka. Är du beredd på det första?
Mm, absolut. Mm.
Vi ska springa fram mot nya möten och bli lurade minst en gång till. Men tilliten som Kristus vunnit åt oss är större än all makt och ondska vill.
Ja, jag tycker att det låter som något som är översatt, men det är, så kanske vi inte gör. Jag tror att det är psalm.
Jag tror att det är psalm.
Mm.
Mm. Det är riktigt. Det är, tror jag, 779 i psalmboken.
Jaså, en riktig psalm?
En riktig psalm.
Mm-hmm. Då kan den vara översatt.
Mm. Det tror jag inte att den är. Det är Ylva Eggehorn som har skrivit den original, och jag tror att den är svenskt i original. Fortfarande 100%.
Mm.
Vi kastar oss över citat nummer två. Och då byter vi språk. This is the sound of voices three singing together in harmony. Surrendering to the mystery. This is the sound of voices three.
Men någonting i upprepningen får mig ju att tänka att också det här är någon form av musikstycke.
Mm.
Men jag vill inte börja gissa var det... Men jag gissar ändå på att det hör till den kategorin, att det är en psalm.
Mm. Ja, det är fortfarande 100%. Mm. Här snackar vi The Wailing Jennys. Det tredje och sista citatet. Bara den som simmar mot strömmen kommer till källorna.
Ja, det är ju en koppling till någonting som är välbekant och väl sagt ofta.
Mm.
Men jag har faktiskt ingen aning vart det kommer ifrån från början. Men det känns ju som att det borde vara en malm här nu då. Jag nyttjar den klassiska 1, X, 2 taktiken, att man tänker det inte har varit måste det nu vara. Du hör ju att jag är helt... Helt säker i mina gissningar. Men jag tror att det är en malm.
Mm. Men då gratulerar jag till att du bibehåller den 100%iga streaken.
Mm. Kul.
Det är en malm. Däremot tror jag att du kan komma att bli lite upprörd när du hör vem det är.
Jasså.
Det är Ove Wikström. Som jag vet är en favorit.
Det är jobbigt när man inte känner igen något man gillar.
Samtidigt som det är kanske så som du säger att kan vara fler som har rört sig i samma... Samma härad. Så
att vilken säga. Bok är det från?
Långsamhetens lov.
Okej.
Okay. Mm. Då är ju valet ditt helt enkelt. Att vi stannar upp inför ett av de här citaten och fördjupar det lite grann. Och då är frågan, vad väljer du?
Då tänker jag att det fanns någonting i det som... Jag tänkte mycket på röster på sistone. Och att det knöt an till någonting i mig, den som handlade om voices. Du får gärna citera den igen.
Tack. This is the sound of voices three, singing together in harmony, surrendering to the mystery. This is the sound of voices three.
Ja. Det känns som att jag förstår det, men samtidigt inte. Och det är nog det som gör mig nyfiken. Men du som har hört det före just nu, och också valt det, varför har du gjort det?
Det finns ett uttryck i Uppenbarelseboken där det står att man har övergivit den första kärleken. Och det där är ett sånt här uttryck som jag ibland har funderat över. Vad betyder det? I det fallet så handlar det om relationen till Gud. Jag rycker det lite skamlöst ur sitt sammanhang ibland och funderar på så här, men vad är liksom min första kärlek? Inte i betydelsen av en person som jag var förälskad i när jag var 5 år. Utan mer i betydelsen, vad är den så här första liksom, i mitt liv där jag kan känna att här var någonting som är viktigt och som jag liksom vill hålla fast vid. Men jag tänker, du och jag, vi sitter ju här. Nu gör jag en liten lång resa in i det här citatet.
Mm.
Men vi kommer att närma oss. Vi sitter ju här som två personer. med både kanske likheter och olikheter i våra personligheter och sådär. Men vi är ju också bägge två del av ett sammanhang, vi är del av kyrkan. Och kyrkan konstitueras ju av ett centrum. Men samtidigt så finns det ju också en social struktur runt kyrkan. Att det finns saker och ting som faller sig naturligt i kyrkans värld och så. Och då tänker jag att om man växer upp i frikyrkans värld så där, vad tänker du är liksom typiska intressen? Om man får jobba lite med en fördomsprofil här nu då.
Då tänker jag att musik är ett ganska vanligt intresse. Mm. Både att lyssna på och att utöva.
Mm.
Jag tänker att... jag vet inte, det är svårt att, liksom, för att det är så lätt att gå till sig själv. Vad har jag erfarit och inte göra en alldeles för vid spaning. Men jag tänker också idrott många gånger. Gärna någon form av lagsport, innebandy kanske.
Ja.
Inte lika vanligt att man tillhör en curlingklubb.
Nej.
Nej.
Jag har faktiskt varit nära att tillhöra en curlingklubb. Okay. Faktiskt efter att ha varit där med ett gäng ungdomsledare. Och de blev så otroligt glada över att ungdomarna liksom verkar uppskatta curlingen. Så att vi erbjöds medlemskap på stående fot.
Men du, jag kan ha varit med då.
Jag tror att du var med. Ja. Med ungdomsledardagar.
Absolut, jo, jag var med.
Mm.
Även om det är nog kanske inte jättetydligt så. Profilering bland frikyrkopersoner. Men om jag får lägga till någonting så är det kanske att man liksom... Jag vet inte om det kan kallas ett intresse. Men att man trivs i stora grupper, typ. Att relatera till mycket människor.
Just det.
Det är väl någonting, en spaning som jag gjort i relation till mina vänner som gift sig, som finns innanför kyrkan och utanför, ja men frikyrkan då. Att mina kompisar som inte har kyrklig koppling säger vad många ni är på era bröllop. Man trivs i större grupper och knyter mycket kontakter på ja, olika sammanhang. Så de sakerna så, är väldigt stereotypiserat.
Ja, men det är ändå intressant. Vi har ju liksom inte pratat om det här innan, men det kanske inte är rocket science heller så. Att jag hade ju då idrott och musik som mina så här, två främsta.
Mm.
Att det ofta finns plats för dem i kyrkan. Tänk att det där kanske är en sån här höna-ägget-diskussion. Att får man de intressena för att man växer upp i ett sammanhang? Eller hur kommer det sig? Och jag ska inte uppehålla mig kring det. Men jag kan konstatera att mina två stora intressen i livet, det är just de två. Det är musiken och det är idrotten. Och ibland så kommer jag på mig själv med att göra sån här, ställa mig själv inför sån här val, antingen eller. Så här, jag får välja, behålla synen eller hörseln. Vad väljer jag?
Du spelar lite pest eller coolare med dig själv.
Ja, men verkligen. Det pågår ganska mycket här innanför, skulle man kunna säga. Så här, skulle jag välja lukt eller smak? Jag måste välja någonting sådär. Och så kan jag tänka på samma sak kring detta då. Ja, men musiken eller idrotten, vad skulle jag välja? Och för tillfället så tror jag att idrotten upptar mer av min tid. Jag tittar mer på sporten än vad jag lyssnar på musik. Och den sätter mig verkligen i kontakt med mitt känsloliv och på ett sätt som få andra saker kan göra. Om jag skulle tvingas göra det valet på riktigt så skulle jag aldrig kunna välja bort musiken. För där någonstans finns liksom min första kärlek. Ett språk som hittade in som inget annat hade kunnat liksom nå in i djupen av mig på det sättet. Och jag har försökt att liksom kartlägga det där och fundera på vad är det jag fastnar för. Är det tonerna, är det texterna, är det harmonierna?
Eller jinglarna.
Jinglarna, exakt. Vad är det som gör att jag fastnar för vissa saker och ibland inte alls? När du lyssnar på musik, har du någon sådär tanke om vad du fastnar för i det?
Ja, men jag kommer ju från en släkt. Vissa skulle säga emot mig i min släkt, men vi är många som är tondöva, skulle jag säga. Så jag har väldigt dålig känsla för, är det här bra musikmässigt? Men jag är ju väldigt svag för formuleringar som når in. Så text är ju väldigt viktigt för mig. Mm. Både att det liksom... Ja, men typ att det känns sant på det sättet att det inte är konstruerat. Typ att det känns nära den personen som har formulerat det. Men också då att det på något sätt knyter an till någonting i mig.
Och jag är nu också där med texterna. Jag har ju spelat en del trummor, men jag tror att jag i grunden är en ganska liksom medioker instrumentalist på det sättet. Men jag har ett sinne, sen ska jag inte säga om det är objektivt sant eller inte, men det finns någonting i mig som kan fastna för detaljer i musik. Jag kan liksom hitta en 2 sekunders del i en låt och varje gång så fort jag hör det så gör det någonting med mig liksom. Och när jag tittar på vad jag uppskattar så kan jag får kämpa för att hitta en röd tråd. Vad det är som tilltalar mig, för det kan spreta åt alla möjliga håll. Det där kan ju vara både en tillgång och en begränsning när man ska närma sig musiken. Det innebär att för att hitta den där pärlan i åkern så måste jag harva igenom rätt så stora fält liksom, av saker och ting som kommer och går förbi. Spotify kan man säga är en rejäl åker att åka runt och plöja i och leta efter grejer i. Det var just i en sån process som det här citatet dök upp. När jag klickade mig fram och så här, tycker om detta så tycker du troligtvis om det här.
Ja, algoritmerna kan man lita på allt
ja,
mer.
Ja, i det fallet så gjorde algoritmen verkligen sitt jobb. Och så sprang jag på The Wailing Jennies. The Wailing Jennies är ju 3 kvinnor. Ingen av dem heter Jenny. Men det är en liten flört med en gammal country-legend som heter Waylon Jennings. Och jag lyssnade på det och jag gav det chansen i 20 sekunder kanske innan jag skulle klicka vidare till nästa. Och jag fastnade fullständigt och jag kommer tillbaka till den gång på gång på gång. Jag tycker den här låten, och det finns många fler låtar som de har gjort som berör mig. Och av rättighetsmässiga skäl så kan ju vi inte spela upp det. Men vi kan ändå resonera lite grann kring det så här. Men innan vi går vidare skulle jag därför vilja att du och jag pausar här och så ska jag spela den här låten för dig så att du vet vad jag pratar om. Och så återkommer vi alldeles strax. Stina, har du hört The Wailing Jennies för första gången?
Vi får nästan länka den på något sätt om det går.
Mm. Kan du förstå att den satte sig?
Ja, men den har ju någonting.
Mm.
Både röstmässigt så fastnade jag för att det känns som att hon är där. Hon som sjunger i början, den kanske med flera som sjunger i början också. Men sen så är det ju någonting med texten också. Den här kopplingen mellan det gemensamma och det enskilda och hur det hör ihop typ.
Ja, ja. Men för jag tänkte jag skulle ta med dig och den som inte har låten framför sig genom just de här textfraserna. För att det jag fastnade för direkt med den här sången, det var ju att det inte bara var en låt utan det fanns någonting i uppbyggnaden av den. Både textmässigt och musikmässigt som liksom rör sig framåt på ett sätt som jag blir tagen av det varje gång. Liksom. Och den börjar ju väldigt stillsamt. En röst som sjunger "This is the sound of one spirit, one voice". Att det börjar i en enskild röst som liksom uttrycker... Ja,
uttrycker sig.
Uttrycker sig. Ja, men det får man verkligen säga att den gör. Och sjunger den här versen. Sen... I andra versen så tillkommer ytterligare en röst. Och så är textraden "This is the sound of voices too, the sound of me singing with you, helping each other to make it through. This is the sound of voices too." Och varje gång jag hör det så slår det mig att i den här låten så liksom händer det någonting när det adderas ytterligare en röst till den första. Och jag slås av hur jag längtar efter sammanhang där just den här erfarenheten av me singing with you, alltså att olika röster kan få stämma in och komplettera varandra. Det finns någonting som går bortom sången där och pekar på det stora i att min röst får förenas med och bäras av någon annan. Och så kommer då den här tredje versen som vi redan har citerat och som sätter sig lite särskilt kanske hos mig så där. Där man sjunger då "This is the sound of voices 3 singing together in harmony, surrendering to the mystery. This is the sound of voices 3." Jag tänkte när jag tog med den här så tänkte jag att jag skulle försöka lura dig att säga att det var någon teolog som skrev om treenigheten.
Ja, det var väl min första tanke.
Ja, så jag skulle ha tagit bort det upprepande så kanske jag hade lurat dig till att det fortfarande inte var 100% det. Den sjunger här om mysteriet och Gud är ju i sanning ett mysterium. Även om Gud låter sig kännas så finns det också något av ett mysterium i mötet med Gud, att det går utanför vad vi kan kartlägga och liksom fullt ut kontrollera. Men det jag tilltalas av just i det här är att det finns 3 uttryck som kompletterar varandra. Där det blir en harmoni av de här 3 tillsammans. Och min erfarenhet är ju att två kan ju oftast komma överens. Jag har ju tre barn, så jag vet ju att det är en enklare dynamik när det är två än när det är tre.
Mm.
Och jag tänker det är en klassisk bild av hur det också ser ut när man leker som barn. Det är betydligt enklare för två stycken att leka jämfört med när en tredje kommer in i bilden.
Jag var det tredje barnet och kan intyga
du kan att det stämmer. Du kan verifiera att det här stämmer. Ja, men just för att det är så våra erfarenheter ser ut, att det oftast är så svårt att liksom kunna dra och harmoniera, att dra åt samma håll med flera röster, så tycker jag att den här bilden blir liksom bara starkare och vackrare av den här trefaldiga gemenskapen som inte drar åt olika håll utan som går åt samma håll. Och när jag hör den där så jag vet inte om man ska kalla det en yrkesskada eller vad det är. Vi pastorer kan ju ibland vara så att vi lyssnar efter en predikan i allting. Men när jag hör det där så är ju det där för mig också en bild av vad jag tänker att kyrkan är kallad att vara. En gemenskap där många enskilda röster, mer än tre, kan liksom förenas med varandra. Där vi kan ha en respekt för både olikheter och oliktänkande, men ändå sjunga i harmoni med varandra. För det är det som blir grejen i den här versen, det är att den sjungs trestämmigt. Så att alla sjunger liksom i samma sång och i harmoni med varandra. Men man sjunger på olika sätt. Och det är där som dynamiken liksom uppstår. Och i det slutet av den här versen så kanske då den här kopplingen till att tanken leds till kyrkan inte blir mindre, eller till Gud, inte blir mindre när man sjunger att de här tre rösterna tillsammans surrender to the mystery, alltså att överlåta sig till mysteriet eller att överlåta sig till det som är utanför mig själv. Att inte bara överlåta sig till varandra i församlingen utan också till den Gud som både låter sig kännas men som vi heller inte liksom kan äga eller fullt ut kartlägga, utan framförallt att vi får ta emot. Och så fortsätter det här och så kommer den fjärde versen då som sjunger, där man sjunger om att this is the sound of all of us singing with love and the will to trust. Och jag tycker också att det där är en otroligt fin skrivning. Som ett förhållningssätt i gemenskapen. Att välja att vilja sjunga tillsammans, om än med olika melodier eller olika toner. Så att ändå göra det, och just att göra det med kärlek och the will to trust. Det känns så otroligt fint. Alltså att välja att vilja lita på varandra. Jag slås av hur trött jag är på det där. För att vi överallt ser saker och ting som tenderar liksom att dra sig i olika riktningar och splittra och sticka åt olika håll. Och det finns en sån där kraft där att välja, att vilja tillit. Så sjunger man, leave the rest behind, it will turn to dust. Lämna allt det andra, det kommer att bli liksom damm. Det finns någonting i det där. Och jag tänker då, nu är vi i en pandemi. Förhoppningsvis närmar vi oss slutet av den. Men just det där att närma oss varandra med viljan att lita på varandra. Att våga anförtro oss åt varandra. Jag tror vi är svältfödda på det. Och jag ber och hoppas att det ska vara så. Men jag kan ibland bli lite orolig både i mitt eget liv och när jag ser mig omkring. Liksom, att den här hoppfullheten över att vi längtar efter det. Men också rädslan att den här isoleringen har drivit oss ännu längre ifrån varandra. Och ja, nu har jag snart snackat mig igenom en hel sång här. Och då är vi framme vid den femte och sista versen. Och där finns också någonting så vackert. För den är till stora delar lik den första. Man sjunger mer eller mindre samma sak. Men det som är skillnaden här, det är att när den sjungs så sjunger man this is the sound of one voice. One people, one voice. A song for every one of us. This is the sound of one voice. Men fortfarande är det trestämmigt. Och där har ju skett någonting. Det som börjar med en enskild röst, så slutar sången med precis samma strof. Men då är det tre röster som liksom sjunger tillsammans. men som en röst. Och det där tilltalar mig någonting oerhört. Och man sjunger här om this is the sound of all of us. Och att det finns en sång för var och en av oss. Och jag tänker i kyrkan men också i samhället i stort att vi har behov av det där. Vi är svältfödda på sammanhang där var och en liksom kan få sjunga sin stämma, sin sång. Men där summan av det där ändå får förenas med andra till en gemensam röst. Nu blir det ju en predikan här. Men det där har upptagit mina tankar mycket det senaste.
Nej, men jag tänker utifrån det här en hel del på just ordet trust eller tillit. Att nu allt vi lär oss är att, alltså att medmänniskan är en risk för oss.
Mm.
Alltså rent fysiskt så är det så att om jag inte håller avstånd till min medmänniska så kan jag faktiskt drabbas av något som jag inte vill. Och det där tror jag ändå att, så här, att det finns en poäng med att vara medveten om. Och att så här, det här är för en tid som jag ska se min medmänniska som ett potentiellt hot mot min existens. För att någonstans är det ju det kokar ner till. Och att när pandemin är över och också nu i liksom de praktiker vi kan finnas i. Att välja att, för du, eller texten formulerar sig väl kring att välja tillit.
Mm.
För jag tänker att det finns, ja, men både i pandemin och i typ så här all samhällsdiskussion så finns det mycket uppmaningar att inte välja tillit. Att den enda vi egentligen kan lita på är oss själva. Och att tilliten, det är liksom inte en råvara som bara finns utan det är någonting vi tränar oss i och väljer. Och att typ, jag vet inte, det kanske låter löst och flummigt men att tänka på att välja tillit. I stort och smått. Det tänker jag nog på.
Vad är det som hindrar oss från att instinktivt välja tilliten?
Jättemycket. Alltså dels så är det väl en del av den fallna skapelsen. Att i och med syndafallet så blir vi främlingar för varandra. Och börjar där och då se varandra som hot istället för möjlighet till existens liksom. Sen så är inte det allt som är sant utan vi har ju fortfarande kvar att vi förstår att vi längtar efter och behöver finnas i gemenskap och i tillit till varandra. Men det finns, det pratade vi lite om för 2 veckor sedan också, att det finns mycket som hindrar oss att våga liksom överlåta oss till, att våga tillhöra och att våga lita på den andra. Mm. Liksom.
Från och med nu så gissar jag att Waylon Jennings kommer snurra flitigt hos dig.
Ja, hos er med kanske.
Absolut.
Då befinner vi oss faktiskt i stilla veckan, eller i påskveckan.
Ja.
Vilket ju innebär jättemycket saker. Men en sak som det innebär är ju att det är aktuellt med påskägg. Är du ett fan av påskägg?
Men jag bor i en familj med fans av påskägg. Jag själv kan tycka att det oftast blir lite enahanda, så att säga,
yes.
Innehållet i det. Om man i alla fall köper färdigkomponerade grejer. Mycket dragé.
Ja, det är ju en anledning att det bara kommer fram en gång om året. Ja. Skulle jag aldrig sälja resten
Nej.
Av året, va?
Det, så är det.
Ja. Nej, men en tanke då skulle ju vara här för oss att vi skulle få dela ut lite påskägg.
Mm.
Kanske inte rent fysiskt, men i tanken.
Mm. Virtuella påskägg.
Ja, förra året fick jag faktiskt ta emot ett virtuellt påskägg som var ett faktiskt. När jag jobbade på SAU. Så då hade vi börjat jobba hemifrån. Så då skötte Kjell Larsson påskäggsutdelningen digitalt liksom. Höll upp påskäggen och berättade om att vi skulle få dem. Ja, sen var det veckor tills man kunde hämta dem på kontoret. Ja.
Men då kan vi säga att det är det vi gör här nu också. Vi håller upp påskägget. Mm. Och så får vi se om och hur det lämnas över. Mm.
Vem håller du upp ett påskägg till?
Vi är ju inte religiöst obundna i den här podden, men vi är ju politiskt obundna.
Just det.
Och därför så är mitt påskägg egentligen inte partipolitiskt, men förra onsdagen så gick jag hemma och höll på och grejade med mina hörselkåpor på mig och då gick och lyssnade på radio och så var det Studio 1. Och så lyssnade jag till Maria Leissner som är före detta partiledare i Liberalerna. Och så inslogs jag av att det hon gjorde är någonting man ganska sällan hör. För hon sa inledningsvis att jag väljer att avstå från principen att en gammal partiledare ska inte lägga sig i framtida vägval. Och så fastnade jag för en formulering som hon sa. För hon var märkbart påverkad av allvaret. Det var liksom inte att hon lättvindigt hade tagit sig till studion för att kommentera saker och ting, utan det berörde henne på djupet. Men så sa han att är det någon gång man ska backa från den här principen så är det när partiets själ står på spel. Och det gällde ju då inför helgens omröstning här. Och jag slogs av hur friskt jag tänkte att det här ändå kändes, att i många sammanhang så är allt liksom kall strategi. Att det bara handlar om att nej, men man följer linjen och ja, det är inte smart att uttrycka sig på det ena eller det andra sättet. Men att välja att stå upp för det man tror är sant på ett sätt som inte bara blir liksom sterilt ja nej, utan för att själen liksom står på spel, det tog tag i mig. Så då skulle jag vilja ge Maria Leissner en resa till en utmanande men vacker terräng. För jag tänker att har man en kompass och har man förmågan att använda den kompassen vid rätt tillfälle, så kan man kanske också navigera i svår terräng och nå fram till någonting vackert. Vad håller du upp för ett påskägg och till vem delas det ut?
Ja, men dels så tycker jag att det var spännande att höra det där. Jag hade inte hört hennes formulering kring den här helgen som har gått. Mitt påskägg går lite närmre, kan man väl säga. Är någon jag förhåller mig till i min vardag. På annandag påsk så har jag haft min hund Ludde i ett år. Och jag har haft ett år själv som har varit jättespeciellt. Jag har drabbats av en utmattning och mått dåligt på flera olika sätt. Och jag tänker att en del i och någonting som jag ändå har varit glad för och tacksam i detta året är att jag har fått ha en hund vid min sida som faktiskt på något sätt har hjälpt mig att ställa mig på mina ben igen. Och just ben är Ludde oerhört förtjust i.
Han har också 4 stycken väldigt höga ben.
Ja, säg det till honom någon gång. Vi ska få se hur han stirrar på dig och förväntar sig att du ska plocka fram ett tuggben. Okay. För han kan nämligen den glosan, men han kan inte att den betyder 2 saker. Så jag skulle faktiskt vilja ge min labradoodle Ludde ett riktigt stort påskägg på den 6 april. För då har jag haft honom i 1 år.
Ja, vackert. Det hade man inte trott innan, att vi skulle sitta här och dela ut påskägg till Maria Leissner och Ludde.
Nej.
Vi kanske också vill, eller kanske vi vill dela ut ett påskägg också i lite mer kollektiv mening.
Ja, det är bra.
Ja, lite mer lokalt förankrat sådär. Och det ägget skulle vi vilja ge då till alla tekniker här i kyrkan som det senaste året har lagt ner ett hästjobb.
Mm.
Vecka ut och vecka in under det här pandemiåret så har man ställt upp och slitit och liksom letat kreativa lösningar. Och jag satt faktiskt och tänkte på det. Jag tror aldrig jag har mött någonting negativt eller det går inte. Utan det har liksom hela tiden varit möjlighetstänkande och sådär. Det finns många, men jag tänker jag ska inte nämna vid namn, för det är också lite kännetecken för den här gruppen. Att man vill få jobba i det tysta och har inget behov av att få bli omnämnda på det sättet. Och då är frågan, vad ger vi dem?
Ja, vad lägger man i ägget?
Ja, i det korta perspektivet så kan de få dragegen som vi inte vill ha, tänkte jag säga. Nej, men de får godis. De får gott godis i ägget liksom.
Inga dragegägg och inga marmeladkulor skulle jag vilja framhålla.
Nej, riktigt godis. Gott godis.
Får men vi försöker inte. Vi ger oss inte in på diskussionen om vad det är. Bara vad
de
det inte är.
De får definiera själva. Det får de på kort sikt så att de kan njuta. Och på lite längre sikt så tänker jag att vi också ger dem flera dagar, kanske till och med flera veckor av ledighet där de får disponera sin fritid på det sätt som de själva vill.
Ja, men jag har tänkt lite grann på musik också på sistone.
Kul.
Men rör mig kanske lite närmare rent geografiskt. Så. Och under de senaste 2 åren har ju den svenska hiphoppen kommit in i någon slags guldålder. Och det är kanske inte min genre så, egentligen. Men jag har ändå kommit i kontakt med detta mycket. Och störst av allt, vet du vad det är?
Kärleken.
Ja, men inom hiphopen.
Yasin.
Ja, bra. Det kan man absolut säga. Han är ju superaktuell. Men just det som kallas för gangsterrap är ju super, super stort nu. Och Yasin, som du nämnde, han vann ju P3 Guld här nu förra helgen. Blev Sveriges, eller P3 Gulds bästa artist då. Och om man kollar på så här streaminglistor från förra året så är det en artist som heter Draylo som är mest streamad. Och han kommer ju från en av förorterna i Stockholm. Och ägnar sig åt denna gangsterrap då. Och tätt följt liksom så är det artister som Einar och Yasin.
Just det.
Har du lyssnat något?
Jag lyssnar på Waylon Jennings.
Ja, men vi rör oss lite olika här.
Ja. Nej, men nej, det har jag inte lyssnat. Men jag är bekant med det så.
Mm. För det som är, det är ju att de skildrar ju en värld i sin musik och i sina texter. Och tematiken där handlar väl lite svårt att sammanfatta tycker jag. Men det handlar om utanförskap. Det handlar om till stor del ganska stor uppgivenhet tycker jag höra. Och på något sätt så omgärdas det här av vapen och droger och ja, våld ganska mycket också förekommer i texterna. Och den här musiken och ja, men framför allt texterna då, det har ju aktualiserat frågan om vilken kultur som får vara synlig i samhället. Det är ju en sån klassisk fråga i kulturen som ofta kommer tillbaka. Och också så här, vilken livsstil får man glorifiera och också kapitalisera på? Som ju är det vi ser jättemycket i sociala medier i stort. Att man, liksom, man målar en bild av hur mitt liv ser ut och så tjänar man pengar på det. Och de här artisterna gör ju det, men utifrån en verklighet som vi kanske inte är jätteförtjusta i hur bilden målas. Så. För det som är uppenbart och som jag kanske har blivit lite förvånad över då på sistone, det är att den här musiken slår brett. Alltså att det är inte enbart ungdomar i förorten som lyssnar på det här, utan ja, men det är väl kanske framförallt unga, men också vuxna som bor på helt andra platser och finns i helt andra samhällsklasser som väljer att lyssna på den här musiken. Och det som ju då blir lite problematiskt, eller kanske mycket problematiskt till och med, det är ju att ja, men Yasin som nämndes här innan, han kunde ju inte hämta sitt pris på P3 Guld. Varför kunde han inte det, vet du det?
Ja, men för att han sitter häktad.
Han sitter häktad, misstänkt för stämpling. Ja, precis, till människorov. Och det är inte första gången han sitter bakom lås och bom, utan har en tidigare en dom för grovt vapenbrott, tror jag det. Kritikerna då, som skriker högt i den här debatten, säger att så här kan vi inte ha det. Man kan inte få tala om sin kriminalitet som man utövar och dessutom tjäna pengar på det och liksom måla upp en värld och en bild som andra unga uppfattar som attraktivt och häftigt. Och artisterna och de som kommer till de här artisternas försvar, de säger att vi berättar bara om vår verklighet. Det är ju det kultur handlar om, säger de, att vi kan inte bekämpa kriminaliteten genom att tysta den som växer upp i den. Ungefär så rör sig samtalet. Och jag tänker att det finns jättemycket att säga om det här och jättemycket att väga fram och tillbaka. Och jag vet inte riktigt hur man ska förhålla sig till den sakfrågan. Men det här knyter ju an till större frågor som handlar om ungdomskriminalitet i stort och om problemen i förorterna, i de större städerna och på andra ställen också. Och för mig landar den här frågan någonstans i vad vi kan berätta och hur vi kan berätta. För en av de stora problemen med det här, det är ju att de här hiphopparna, de här rapparna, de berättar om en kriminell värld. Men sen är det oklart hur de egentligen förhåller sig till den. Alltså de betonar att vi har växt upp i en destruktiv miljö. Vi har upplevt utanförskap, vi har upplevt marginalisering. Men om de har lämnat kriminaliteten, det är lite oklart. För det är i flera intervjuer som jag har sett då, så ställs den frågan till de här olika rapparna som man kan ju tillägga är väldigt unga, majoriteten av dem. 20-årsåldern och yngre liksom. Och när de får frågan om de har lämnat kriminaliteten så är svaret svävande. Och det verkar återkommande som att de här artisterna också har koppling till den organiserade brottsligheten i de större städerna. Och så tänker jag på hur det här relaterar till min kristna tro. I den kristna tron så finns det en betoning på omvändelse. Vad är det vi brukar säga om dopet? Vad symboliserar det?
Ja, du tänker att man begraver den gamla människan.
Mm. Och vad gör man mer? Man uppstår tillsammans med Kristus i ett nytt liv. Så satte jag dig på lite prov här.
Absolut, ja, men det är ändå bekant.
Och för vissa av oss är det där en jättekonkret verklighet. Att vi vet precis vad vi begraver, vi vet precis vad vi uppstår till. Och för vissa av oss andra så är det där mer en symbolhandling som sen i det långa loppet får tydliga konsekvenser i det levda livet. Och min personliga erfarenhet är att Gud både kan verka, liksom, han kan vara verksam direkt och liksom göra förändring i människors liv omgående, men också verka över tid. Så. Och då funderar jag på de här, ja men det i relation till de här gangsterrapparna, och vi ska se om jag lyckas knyta ihop det, de här två tankarna. Det är det här med var vi får plats att säga vad. Och så tänker jag på den frikyrkliga historien och hur vi ofta har betonat och lyft fram de här plötsligt förvandlande vittnesbörden. Mm. Kan du känna igen det?
Absolut. Jag är uppvuxen med de fantastiska, men också ibland det enda som definierar hur en omvändelse ser ut kanske.
Just det. Och det jag tänker är svårt där, det är att ibland så blir det svårt, eller det svåra för oss blir att också se att efter en omvändelse och efter någon har valt ett liv tillsammans med Jesus så kan det fortsatt finnas en kluvenhet. Mm. Eller det ingår i hela grejen att ja, jag väljer Jesus, men det finns också saker som drar mig bakåt till mitt gamla liv. Och det tror jag att alla de som har de vittnesbörden som du är uppväxt med också skulle stämma in i. Mm. Att även om jag begraver min gamla människa så behöver jag brottas med den på olika sätt. Och så funderar jag på varför det är så att människor som lever långt ifrån förorterna och som lever långt ifrån kriminalitet själva så mycket dras till att lyssna på de texterna. För det verkar ju som att det faktiskt är så om man kollar på streamingstatistiken. Så tänker jag att kanske är det för att det är skön musik. Och kanske är det så att man är nyfiken på en verklighet som är långt bort ifrån den egna. Alltså, det har vi pratat om innan, att, liksom, att kanske dras till mörkret lite grann i det man konsumerar. Vad finns det i film och böcker och så. Och så tänker jag, det skulle kunna vara så. Och det är nog en del i det. Men jag tror också att det finns någonting i att vi dras till det som oförställt berättar om en rå verklighet utan att ursäkta sig. Om du nu har lyssnat på den här sortens musik så finns det massa saker i det här som egentligen skulle behöva ursäktas. Och formuleringar och berättelser som jag inte under pistolhot själv skulle vilja liksom formulera. Eller jag skulle, ja. Det finns mycket i det där som är problematiskt och som jag upplever destruktivt. Men jag tror samtidigt att vi har ett behov av att tala om saker för hur de faktiskt är. Och samtidigt hålla i huvudet att liksom, den kristna kyrkan får aldrig överge sin kallelse till, alltså att det kallar oss till omvändelse, det kallar oss till det som länge har kallats helgelse, men ett liv närmare Jesus. Så. Det finns ett större, ett vackrare, ett renare liv att sträcka sig efter. Mm. Det måste vi fortsätta tro. Och kyrkan betonar också, den kristna tron betonar nåden i att hur många gånger vi än faller så finns det nåd för upprättelse och befrielse och vägar framåt som kan förvandla oss. Men så tänker jag på det där att det finns röster som säger att kulturen får inte rymma texter som skildrar en verklighet som är för ful, som är för rå. För att man tänker då, alltså varför tycker man att det är problematiskt? Jo, men för att det kan locka andra in i det här. Det kan glorifiera ett liv som vi vet liksom är destruktivt. Och ibland tror jag att vi är rädda för det fula i oss själva. Och vi är rädda för det fula i varandra. För vi vet inte riktigt vad som händer när det hamnar på bordet. Jag kan vara det om jag går till mig själv. Och rapparna säger att jag berättar bara om min verklighet. Jag talar för en grupp i samhället som inte har någon röst. Och kritikerna säger, den är för ful för att berättas. Sen så är det då intressant att om Jens Lapidus berättar om den i Snabba Cash. Det är samma berättelse han berättar. Om du inte har läst den boken så är det liksom en skildring av kriminalitet i Stockholm och runt omkring. Och han får skildra den för han står inte mitt i det. Då är det okej, okay. Det är ingen som ifrågasätter honom. Utan problemet är när det skildras inifrån. För då finns smutsen där på riktigt. Då finns det fula där på riktigt. Och jag tänker att de här texterna, absolut. Alltså det kan vara jättedestruktivt att lyssna på det här. Särskilt för unga människor som är väldigt formbara. Och liksom söker en plats och en berättelse att skriva in sig själv i. Men jag tror också att det finns någonting för oss i att, jag vet inte om man kan säga att lära oss av den här kulturen, men att lära oss av att den här kulturen uppenbart är attraktiv. I att de liksom bara helt rått säger att det här kommer jag ifrån. Varför, eller hur kan ni hindra mig från att berätta det? Det finns något som lockar hos den som säger som det är. Frågan är om vi kan prata om det som är fult i våra liv. Om vi kan prata om det som är destruktivt i våra liv utan att vara rädda att men om vi börjar prata om hur det faktiskt är så kommer det upp på bordet och så är det ditåt vi går istället för efter Jesus. Liksom. Och då är min erfarenhet och den kristna kyrkans erfarenhet att absolut Gud möter oss i ljuset och det vackra och skönheten och kärleken och det starka liksom, men att det finns någonting av Gud att möta i det fula också. Där vem Gud är blir så mycket större i det som är min brist, det som är det som inte är tillrättalagt, det som är när jag säger som det faktiskt är. Alltså att om vi börjar tala sant om det, så tror jag att vi också kan komma vidare. Alltså, och då, om du hör mig nu rätt förhoppningsvis, så menar inte jag att vi ska börja glorifiera eller liksom bara tala om hur det faktiskt är, men att det är utgångsläget för att tala. Om vi talar sant om var vi finns, så kan vi också tala sant om vart vi vill, för att annars finns det ingen häftyta eller det finns inget sätt att häfta däremellan. Och om vi förbjuder oss själva att skildra en verklighet som är för ful, då tror jag att vi riskerar, då växer nog den verkligheten snarare än krymper. Och jag tycker att det är i en av Yassins senaste låtar så sjunger han gör ett samarbete med Miriam Bryant i en låt som heter något som jag inte kommer ihåg. Men jag fastnade för att hon sjunger där att ingen som säger sanningen, det ser snyggt ut väldigt långt bort ifrån men är fult på nära håll. Att det finns något i att komma nära som också innefattar och våga vara nära det som är fult. Det har jag tänkt på sistone.
Jätteintressant. Och jag tänker att man kan betrakta det där lite på avstånd och säga vad intressant. Men den stora utmaningen i det är ju egentligen att släppa det där riktigt nära sig själv och fundera på vad finns jag i det här? Två saker som jag tänker på när jag hör dig är ju å ena sidan det här med att tala sant, att jag tror att det utrymmet finns och att det uppmuntras, men att det också i det finns lite en föreställning av vilka sanningar som är lite klädsamma att tala sant om. Att vi kan närma oss en viss typ av brustenhet och det snarare framställer oss som ödmjuka och kloka och sådär. Men det som är skillnaden med det här, tänker jag, det är ju att det är inte så det är inte en tillrättalagd sanning, utan den är väldigt rå, väldigt direkt på det sättet. Sen en annan sak som jag fascineras av, det är ju att för mig så flyter ändå Waylon Jennings och Yassin lite grann ihop i en person som jag tänker på när jag hör detta, och det är Johnny Cash, som var en countryartist men som anklagades egentligen för precis samma saker som Yassin, fast då snackar vi 60-70-tal, otroligt brutal verklighet som han skildrar också. Jag vet, en av hans låtar som låter lite så trallvänlig idag, men när man lyssnar på den så sjunger han "Shot a man in Reno just to watch him die". Och den där liksom sjunger vi som, ja men det är ju den gamla härliga 70-tals country-låten med Johnny Cash. Och Johnny Cash är en av de mest fascinerande kristna människorna jag har stött på. När jag har läst om honom just utifrån att han aldrig under sin livstid blev riktigt accepterad av kyrkan. För att jag pratade i förra veckan om det här med loose canon. Så han var väl definitionen av en sån som liksom, det var ett ivigt och det var ett ärligt. Och det fick liksom inte riktigt plats. Men det som är hans mest kända skiva är ju när han sjunger på ett fängelse. Man riktigt hör hur det når fram, det han sjunger. Så vet jag att jag läste om Bono som beskrev Cash storhet med orden att han "He doesn't sing for the condemned, he sings with the condemned". Alltså han stod inte utanför och berättade hur det var, utan han var på insidan. Och det tänker jag när jag hör det här också, att det finns ju någonting i det som du säger som är så lätt att vi står och betraktar det utifrån. Och jag vet inte riktigt vad det här leder till. Så att säga. Vi kan ju inte liksom kliva in i det här, och jag tror varken du eller jag är särskilt lockade av att liksom glorifiera det här. Men någonstans ställer det ju ändå frågor till oss.
Nej, men jag tänker att det som är så provocerande med de här texterna, det är ju just den här relationen. För att i intervjuerna som de här rappartisterna gör, så är de väldigt tydliga med att liksom, det här är jättedestruktivt, och de får frågan, inte vill ni väl att unga ska ta rygg på er? De säger nej, det här livet suger, drogerna äter upp dig, kriminaliteten är hemsk. Liksom. Men de är ändå inte där i att de vill lämna det. De kan inte säga det. Och jag tänker att det är väl det som också, eller som sagt, det är ju det som mycket provocerar detta. Att så här, vad är det här för dubbelmoral, eller vad vill de egentligen? Och för oss så behöver det alltid finnas en riktning i, och det var det jag var inne på innan, vad vi egentligen vill. Men vad vi egentligen vill behöver också på något sätt ta avstamp i vart vi egentligen är. Och det tror jag blir liksom, ja men det blir det som tankarna i det här kokas ner till för mig. Då har vi kommit till det uppskattade inslaget vi tipsar. I alla fall fått en som sa, vilka bra tips!
Ja, nej, men jag skulle säga att det är en succé.
Ja. Så, oj, vad folk har väntat nu.
Ja, så att jag tänker att man hänger med hela avsnittet för att få ta del av tipsen.
Mm, vad vill du tipsa om?
Du, jag fortsätter då inom musikspåret. Ja. Jag tipsade om Elton John förra veckan. Och det vidhåller jag fortfarande, det är väldigt bra. Men den här veckan så rör jag mig lite närmare. Jag rör mig till en artist som har rötterna i Jönköping.
Jaså.
Lonely Dear släppte nytt i fredags, tror jag att det var. Ett fullständigt fantastiskt vackert album. Också en sån här musik som man bara sugs in i. Och jag blir golvad av det. Så att det är mitt tips den här veckan, att ge Lonely Dear en chans. Genremässigt jättesvår definierat, men otroligt vackert, och jag tror att en stor bredd av människor skulle kunna uppskatta det. Så The Lonely Deer, The Lantern and the Bell heter skivan. Det är mitt tips. Stina, vad tipsar du om?
Får jag tips om två saker?
Ja.
Det ena är jättekort, och det är på SVT Play så finns det en grej som heter Mötet. Vi har ju varit inne mycket på det den här gången och kanske förra gången också, framför allt det här att vikten av att förstå andra perspektiv. Där möts folk med två helt olika åsikter och snackar. Det tycker jag är bra. Och mitt andra tips blir då, utifrån min lilla utläggning här om gangsterrappen, är att lyssna på en av de sångerna. Och då skulle jag nog rekommendera, Einar har en låt som heter Unge med extra energi. Som handlar om hur det har varit för honom att växa upp som, att inte ha passat in alls, och vad som hände med honom. Så, det blir mina tips den här gången.
Ja, men då sätter vi punkt där för den här gången och önskar alla en glad påsk om man lyssnar i anslutning till påsken. Och är man redan förbi där när man lyssnar, så önskar vi en god fortsättning.
Absolut. Ja,
så hörs vi om 2 veckor igen.